Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news-ad-free. That's amazon.com/news-ad-free to catch up on the latest episodes without the ads.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weight-loss. That's PlushCare.com/weight-loss. PlushCare.com/weight-loss.
Välkommen till Utvik och böcker som presenteras i samarbete med Akademibokhandeln. Jag heter Magnus Utvik. Idag ska jag prata med Lisa Bjurvald, journalist, författare, debattör. En av de hårdaste kritikerna mot att tidningen Fria Tider fick ha en monter under bokmässan 2016 och 2017. Idag är hon chefredaktör på tidningen Författare. Första boken jag läste av Lisa Bjurvald var God morgon kampsyster, som Lisa skrev tillsammans med Maria Blomqvist. En mycket gripande och insiktsfull bok om kvinnor i den nazistiska rörelsen. 2013 skrev Lisa Bjurvald reportageboken Skrivbordskrigarna, hur extrema krafter utnyttjar internet. För den boken belönades hon med Teskedsordens litteraturpris. Ett pris som går till en person som skriver och verkar för mångfald och tolerans. Våren 2016 debuterade Lisa Bjurvald som romanförfattare med boken Tills bara aska återstår. Nu är hon aktuell med sin andra roman Ta min hand, en chockerande thriller om Europas mest utsatta. Välkommen Lisa.
Tack så mycket.
Din nya bok har titeln Ta min hand. Mm. Eller vi ska börja så här, vilka är Europas mest utsatta? Mm.
Nu när du frågar så känns det nästan hemskt att sätta den etiketten, därför att det blir ju en slags tävling mellan utsatta. Mm. Och det är klart att det finns så många olika folkgrupper. Mm. I min bok Europas skam så beskriver jag hur romer, alltså som tidigare kallades zigenare, är den mest utsatta folkgruppen. Mm. Mm. Men det är ju någonting alldeles speciellt med dem jag syftar på i Ta min hand. Och det är ju unga flyktingbarn som kommer till Europa. Många utan föräldrar eller någon som helst släkting. Och som sedan hamnar i klorna på traffickingligor, människosmugglare. Inte minst just eftersom det handlar om barn och unga. Alltså det finns ju, det går ju inte liksom att bli mer utsatt än att du inte kan klara dig själv på något sätt. Återigen, även om jag inte vill göra någon slags tävling här i lidande.
Mm. Du, ta min hand, vad tänker du då?
Ja, den titeln kom till mig när jag pratade med personer som jobbar med utsatta flyktingbarn.
Här ser man ju på omslaget,
ja.
Jag kan ju beskriva det på omslaget.
Ja, så jag gör det.
En hand, en vuxen, ser ut som en manshand som håller ett barn i handen.
Precis. Det blir ju symboliskt därför att det de här barnen och unga vill, det är ju liksom att få någon vuxen som tar hand om dem, att få någon typ av förankring, att liksom bli ledda in i samhället. Så det blir ju en symbolisk titel. Någon som visar någon form av ömhet och helt enkelt sträcker ut handen. Men som är temat för den här boken så är det inte det de här vuxna vill, utan de vill helt enkelt utnyttja de här barnen. Jag tänker väl också på den här titeln att om någon, som jag skriver i efterordet, jag tar upp den här brittiska flickan Madeleine McCann som blev bortrövad på semestern i Portugal. Den brittiska regeringen har lagt hundratals miljoner svenska kronor på utredningen. Ofattbara summor och energi och resurser. Mm. Och man vet ju att om man kommer och gör som du beskriver här på omslaget och tar en liten vit pojke som bor kanske på Kungsholmen i Stockholm där vi sitter just nu i handen och leder iväg honom för att utnyttja honom. Då blir det ett ramaskri, det blir efterlyst när någonting händer. Det som händer när man fattar de här barnens hand och leder iväg dem, det är oftast ingenting. Ingen som saknar dem och ingen som gör någonting.
Mm, för att de just är ensamma i Europa,
ja,
och kommit hit som,
ja,
flyktingar.
Ja, och det är ingen som bryr sig om anmälningarna och det finns ingen som riktigt håller koll. Och de befinner sig i en slags rättslöst vakuum. Och dagens pedofiler är ju otroligt smarta. Det här är ju liksom inte den här sinnebilden av en gammal dum dreglande farbror som står och viftar med en klubba utanför godisaffären längre. Mm. Utan det finns ett systematiskt utnyttjande. Man vet vilka som är Europas mest utsatta och man går på dem medvetet.
I Aftonbladet den 31 december 2017 så var det en artikel om just de ensamkommande barn. Då läser jag så här. Det var 1800 ensamkommande barn som har försvunnit i Sverige de senaste 4 åren. Och bara 179 barn har återfunnits under samma period. Och då är det en tillträdande barnombudsmannen Anna Karin Hildingsson Bokvist som får frågan av Aftonbladet: vad är det som har hänt de här barnen? Och då säger hon så här: ja, det är helt oacceptabelt att så många barn är försvunna utan att vi vet var de finns. Många av barnen vi pratar med upplever också att ingen letar efter dem. Precis som du sa. Men alltså 1800 ensamkommande barn som har försvunnit i Sverige på 4 år. Det är otroliga siffror.
Ja, det är fasansfulla siffror. Och då får man ju komma ihåg 2 saker. Det första är att det här är de som man vet. Alltså det här är folk som uppenbarligen på något sätt har registrerats av systemet. Vi har ju en omfattande form av människosmuggling över hela Europa. Så du har ju också barn och unga som kommer in olagligt på olika sätt. Så att det här kan ju omöjligen vara, det här är ju bara den officiella statistiken. Och det andra är att, ja, vi har ju 27 medlemsländer i EU. Det här är bara Sverige. Som jag beskriver i min bok så har ju större siffror i andra länder. Och sen får man ju ta dem och lägga ihop. Så att det blir ju minst 100 000. Alltså återigen med ett stort mörkertal. För det här är då bara i Sverige. Och då får man ju ställa sig frågan, du och jag som sitter här, liksom 2 vita medelklassjournalister. Skulle det vara acceptabelt med 1800 försvunna barn som ser ut som du och jag gjorde när vi var barn? Absolut inte. Alltså det går inte ens att föreställa sig rubrikerna. Det skulle ju bli liksom en nationell skandal. Om man sa att, nu bara tar jag rent ur luften, va? Men 500 förskolor tappade bort sina barn på Gröna Lund. 3 barn kom hem. Alltså det är så absurt att man kan nästan inte uttrycka det, för att det låter som... Vi vet hur absurt det blir. Liksom. Det kommer aldrig hända och det kan inte hända.
Rebecca Born, som är huvudpersonen i din bok, har ju tidigare arbetat i en organisation som heter Barnrättscentrum, och där lärde hon sig att pedofiler, omedvetet eller medvetet, söker sig till yrken och sammanhang där de kan få kontakt med barn. Och söker också, men då är frågan, söker också dessa män och kvinnor sig till arbeten där de får kontakt med flyktingbarn?
Ja, så är det. Jag kan ju säga så här, i de 2 romaner jag har skrivit så är de ju båda baserade på djupgående journalistisk research. Och det innebär ju alltså djupintervjuer med offer och med folk som har arbetat direkt och arbetar med de här frågorna. Och det är allt från ECPAT till Missing Children Europe till UNICEF och sådana organisationer. Röda Korset, Rädda Barnen. Och så det här med att pedofiler söker sig till sådana yrken, det har man vetat länge. Så är det tyvärr, fotbollsspelare, scoutledare, också lite av en klyscha, men som är helt baserad i verkligheten. De söker sig till yrken där de kan få ett ansvar och framförallt de kan få vara ensamma med barn och ungdomar. Så som det ser ut nu med den kaotiska flyktingsituationen, läger, mottagningscenter, stor illegal flyktingsmuggling över hela Europa, så är det otroligt attraktivt för pedofilerna att även söka sig till sådana sammanhang. För att om man tänker sig de här, ja men då, scout, fotbollsläger, små förskolor, lågstadieklasser och allt det här, va? då har man ju ändå att man bygger upp ett förtroende och man berättar det här som är en klassisk replik från en pedofil. Man säger att det här är vår lilla hemlighet, du har varit med på det här själv, och man hoppas och tror att barnen inte kommer skvallra för sina föräldrar. Men där finns det i alla fall föräldrar. Det finns målsmän som faktiskt kan agera. Det finns andra föräldrar, det finns lärare, det finns skolsköterskor som kan få upp ögonen för att någonting är fel. Det otäcka i de här sammanhangen är ju att det saknas den typen av vuxna. För att så många av dem kommer utan föräldrar.
Mm.
Eller utan någon annan vuxen.
Jag googlade lite på det här med barn som har försvunnit och särskilt övergrepp mot flyktingbarn. Och då hittade jag många artiklar, och en av dem är i Aftonbladet från den 16 juni 2016. Två ensamkommande pojkar uppger att de har utnyttjats sexuellt av en chef, alltså en kvinnlig chef på ett privat HVB-hem. Och kvinnan har hotat att få pojkarna utvisade om de inte hade sex med henne inför kamera.
Mm.
Och en utredning om sexuellt utnyttjande av barn är då inleddes då.
Mm. Ja, det där är verkligen en fruktansvärd historia, och jag har också följt med i det fallet. Och först är det viktigt att du tar upp det, för det visar att det inte bara är män som är förövare, även om det ofta är majoriteten. Men det visar ju också så tydligt på de här människornas utsatthet.
Mm.
Alltså om du i vanliga fall kan säga, du får inte skvallra för dina föräldrar, du kommer inte få vara med i den här hästhoppningstävlingen, jag ska se till att du aldrig mer får spela knattefotboll och så vidare. Det kan vara jättestarkt i ett barns liv. De har ingen jobb eller inkomst att bli hotade med. Men föreställ dig då att man blir hotad med att du får inte stanna i landet. Du ska skicka tillbaka till det krig där du kanske har sett dina föräldrar och släktingar dödas.
Mm.
Jag tror inte att man behöver ha så stor fantasi för att förstå som medmänniska att då går man med på det mesta.
Mm. Kan du berätta lite om handlingen i din bok och vem huvudpersonen Rebecca Born är?
Mm. Rebecca Born är inte journalist, till skillnad från mig själv. Hon är baserad på en specialpolis som jag känner, som är en man, men i min bok så får hon vara en kvinna, som är aktiv i den här typen av specialgrupp. Men i den här boken så har hon misskött sig lite grann, så att hon kör en lite klassisk Clinton-stil, kan man väl säga. Jag älskar ju den typen av gamla så här, hämnar och going at it alone storylines med Dirty Harry och sånt.
Mm.
Så att jag är lite inspirerad av den känslan. Och hon utnyttjar det till max, därför att hon är ju, nu är hon ju fri från de här begränsningarna som det innebär att faktiskt jobba under tillsyn och inom lagens ramar. Men hon får korn på det här och börjar förstå att det rör sig om omfattande typer av övergrepp mot flyktingbarn i Europa. Så att hennes chock är ju liksom baserat faktiskt på min egen chock där. Även om hon inte har med mig att göra, så att säga, som karaktär. När man börjar gräva djupare, när jag började intervjua Missing Children, och hon går ju till en organisation som är i princip likadan och ber om siffror och frågar då precis på samma sätt som i mina intervjuer. Så liksom, hennes polisresearcharbete går verkligen hand i hand med mitt journalistiska researcharbete. Och hon får ju bli en slags ställföreträdare för den chock jag känner. Och också frustration över att det här inte blir en större story. För att det här är ju ingalunda avslutat. Alltså tyvärr så finns det ju folk som skriver om fruktansvärda fall som har skett. Den här true crime-genren blir ju allt större. Men då är det ju redan avslutat. Det här är ju något som, och det är nästan ohyggligt att tänka på alltså, men det här pågår ju medan du och jag sitter här och poddar. Så är det folk som söker att utnyttja de här barnen. Fler flyktingar kommer till Europa, fler personer försöker utnyttja dem. Så att hon speglar den här chocken, och hon börjar helt enkelt sin egen utredning.
Mm.
Och får fakta som är baserade på verkligheten.
Mm.
Sen så har jag skapat andra karaktärer, men också där har det verklighetsgrund.
Mm.
Jag har ju med olika typer av pedofiler. Man kan verkligen hårdraget säga att jag har en ond och en god pedofil. En som får vara mänskligare.
Mm.
och en som är en ledargestalt och får vara liksom cynisk och sadistisk. Och de är baserade på verkliga personer också faktiskt.
Ja, det förekommer en man i boken som kallas för Vargen. Mm.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Vargen har 2-3 personer som verklig inspiration. Det är en person som har själv utnyttjats som barn av sin egen far och har en väldigt typisk pedofil. Han har en liksom intressant inställning, även om det låter cyniskt av mig att säga det. Men vi journalister, vi vill ju försöka förstå vad som driver människor. Vi vill ju inte bara måla i svart och vitt, demonisera. Det är helt ointressant. Han menar ju liksom att han älskar barnen, att det är en typ av jämlikt förhållande och att han inte alls utnyttjar och våldtar, utan att det handlar liksom om ömsesidig kärlek. Det är hans ursäkt. Och han är aldrig själv mentalt på många sätt äldre än det, den pojke som han en gång var, som också blev utnyttjad. Mm. Och det är väldigt typiskt. Mm. Faktiskt. Och där hoppas jag att det märks att jag verkligen har försökt förmänskliga honom. Och det är ju en fin balansgång att inte, eller rättare sagt aldrig, ursäkta övergrepp. Aldrig göra det och försöka slå hål på deras eget försvar, pedofilerna. Men samtidigt förstå hur man kan känna så. Mm. Det här är ju till exempel en typ av pedofil som är ganska vanlig. Som tycker att det är helt groteskt med folk som begår övergrepp mot spädbarn till exempel. Som absolut inte kan förstå hur man kan göra någonting sånt. Utan istället dras till unga pojkar i åldern kanske 8-11. Och menar att han kan föra ett samtal med dem och att de blir som en slags vänner. Lite tänker man ju på även på Michael Jackson, den typen av fall. Den här klassiska pojkmannen. Mm. Och då är det ofta något i den egna barndomen som gör att man har hamnat. Här har jag ju intervjuat psykologer, jag sitter inte på att hitta på nu, utan psykologer menar att man har fastnat i den typen av prepubertala tankesätt själv. Mm.
Rebecca är ju, hennes jobb är psykiskt mycket krävande, men hon får goda råd av sin pappa. Hur ser deras relation ut?
De har en väldigt speciell och varm relation, därför att hennes pappa är också tidigare specialpolis. Och det är ju förstås väldigt speciellt när det går i arv ett yrke. Det kan man ju tänka sig, oavsett om det är liksom polis, journalist eller lärare, vad det nu är. Det skapar ett automatiskt band. Och hon har det italienska arvet från sin pappa med lite annan stil än vad man har i Sverige. Men han har också en mer klassisk medelhavsmacho beskyddande stil, kan man säga. Så att det är ju speciellt att både han och Rebecca är baserade lite på samma specialpolis som jag känner. Så båda två har fått vissa drag där. Det här med till exempel hur man tar hand om ett vapen, att ett vapen kan bli nästan som en familjemedlem och en trygghet. Och där är ju en generationsfråga. Där har du ju liksom en person som är i 60-årsåldern och inte i 30-årsåldern. Och som har upplevt andra skiftningar i Europa. Han har upplevt den hårda, röda och svarta kampen om Italien till exempel. Alltså fascismens och kommunismens terrordåd. Så han har ju genomlevt enormt mycket hårdare tider än vad man har i Sverige. Detta väldigt lugna land, alltså, trots att vi faktiskt har haft ett terrordåd nu. Så att han är ju liksom mycket mer härdad och han är mycket mer förstående för att man kanske inte alltid följer lagen och liknande.
Så han är lite snäll. Han är snäll och macho samtidigt.
Ja,
det kan man ju naturligtvis vara, men det är så tydligt i porträttet av honom.
Han är ju också baserad, jag har ju själv bott och arbetat i Italien, och han är baserad på många italienska personer som är vänner till min familj privat, som har det här. Jag kan ju känna att den svenska feminismen kan liksom bli lite för hård, för antimanlig, om man säger så. Den kan bli liksom automatiskt aggressiv mot allt som är klassiskt manligt.
Det tycker du är lite tråkigt då?
Ja, jag tycker det är jättetråkigt. Jag älskar ju liksom det klassiskt manliga. Allt från westernfilmer till filmer som Gudfadern och även den typen av manlig litteratur som Hemingway och liknande.
Så, vad är det som attraherar dig i den?
Jag tror att det är att ha vuxit upp i det här oerhört jämställda Sverige med uttalanden som att män är djur och liknande. Det blir nästan en form av liksom rebellisk handling. Tror jag att man som kvinnlig feminist ändå tänker, vad är det som är så jävla farligt med det manliga som inte är metrosexuellt då? Det är liksom den här klassiska manliga urtypen. Och sen så tycker jag att det påminner lite om mig själv också. Att jag som författare och som person kanske har ibland klassiskt manliga drag. Jag tycker att det är... ibland så anses jag vara lite för rak i mitt sätt att prata och tycka och kommunicera och så vidare. Det där slår igen liksom på olika fronter. Sen är jag en kampsportsfreak också. Älskar sånt.
Själv boxning också?
Ja, med mer lite kung fu och sånt. Så jag själv hållit på med skytte, pistolskytte. Så det finns liksom en vapenintresse där också. Så ja, ju mer man pratar desto mer ser man nog att både Rebecca Born och hennes pappa Benedetto har nog lite drag av mig också.
Jag tänker att det kommer ut väldigt mycket av sig själv när man skriver en bok.
Ja.
Det är väldigt mycket liksom omedvetet material som kommer ut på skärmen.
Ja, det gör det.
När man sitter och skriver, fast man kanske inte tror det. Men när man har lite distans så ser man att gud, det är nästan väldigt mycket av sina egna innersta tankar som kommer ut.
Så är det absolut. Och sen så som sagt, jag ger ju henne på något sätt det vapen som jag inte har. Alltså pennan är mäktigare än svärdet, jada jada. Men låt oss vara liksom på den ärliga sidan här. Alltså, det räcker ju bara så långt. Jag som journalist och författare kan inte rent bokstavligt talat sätta dit de här pedofilgängen. Jag kan uppröras, jag kan uppmärksamma ämnet, jag kan få ut det i bokform, i poddar som det här. Men jag har inte laglig befogenhet att ingripa. Så hon kan bli liksom den förlängningen av mig. Hon kan faktiskt rent fysiskt stoppa de här människorna. Så det har jag ju varit medveten om, att det finns liksom en psykologisk aspekt av det.
I efterordet till boken så skriver du att du med den kommersiella fiktionens hjälp hoppas öppna läsarens ögon för de övergrepp som barn utsätts för i Europa och på nätet. Alltså jag tror aldrig jag har sett en sån tydlig deklaration från en författare om vad författaren vill med boken.
Nej, vad bra!
Alltså man har pressat i sig så mycket böcker som jag gjort sedan jag var 13 år till 54. Så att, Så när man hittar någonting som är unikt blir man väldigt glad.
Ja, ja men vad kul. Precis så är det ju. Och jag kan säga så här, jag har blivit lite besviken på facklitteraturen på senare tid. Mm. Och inte minst som chefredaktör för författaren. Där jag förstås får en extrem mängd recensionsexemplar och pressreleaser och sådär va. Att det man själv tror får ett sånt genomslag när det gäller facklitteratur, reportageböcker berör oftast bara en liten, om man ska vara riktigt cynisk, en liten liksom kulturelit innerstadskrets här i Stockholm. Och jag har ju varit uppe på omslaget till DN Kultur, till SvD Kultur, gjort alla såna här morgonsoffor och grejer. Men frågan är, hur mycket når man utanför den egna sfären ändå? Mm. Så jag menar ju att man når mycket längre med skönlitteraturens hjälp. Särskilt med spänningsromanen, eller deckaren som det faktiskt heter i folkmun. Bara såna grejer när jag har medverkat på deckarfestivaler och det har varit fullsatt och det är en helt annan typ av människor än de som läser fack- och reportageböcker. Verkligen för att, och det här menar jag inte nedsättande nu, men så kallade vanliga svenskar. Inget kultur- eller mediejobb, kanske inte läser annan litteratur än just deckare eller feelgood-böcker. Och plötsligt kommer fram och säger att jag satte in 1000 kronor av min lilla sjuksköterskelön. Det här är ett exakt exempel faktiskt. 1000 eller om du har 500 till Ekpat. För att jag klarar inte av att gå och lägga mig när jag har läst din bok och vet att jag inte har gjort någonting. Och det är ju guld alltså.
Det är ju, den här frågan tänkte jag ställa mycket senare i snacket, men, eller samtalet heter det. Men de som sitter och lyssnar på det här och tänker, jag är så jävla förbannad, jag vill också göra någonting. Vad skulle du vilja säga? Mm. Det finns ju längst bak i din bok.
Ja, det gör det. Men tack Gud för internet. För att även om det är ett sånt fruktansvärt vapen för de här människorna i boken, som ju kan sprida övergrepp. Förr i tiden så, ja, det är ju klart det är en tragedi för enskilda barnet. Det som händer nu när du förgriper dig på ett barn, det är ju att det sen kan återupprepas för miljoner användare. I och med internet och särskilt det här darknet som jag skriver om, den låsta, stängda delen av internet. Men det gör ju också att vi kan hitta sätt att faktiskt agera. Alltså vi kan donera, man kan gå in på sidor som bara ekpat.se, sprida i sina egna sociala medier, man kan bli månadsgivare, man kan tipsa andra människor och vanligt folk har ju också Facebook. Man kan faktiskt vara med på de här organisationernas Facebook-kampanjer. Där det blir en medvetenhet. Och man kan också lära sig såna här saker som att det heter inte barnporr, som Ekpat säger. För att pornografi är två vuxna betalda skådespelare som gör någonting av fri vilja. Sen kanske många av dem är trasiga innerst inne och så där, men det är grundpremisserna. Det här är inte pornografi, utan det är filmade brottsplatser. Vi ser små filmer av en brottsplats. Det är det som sexuella övergrepp mot barn är på nätet. Så man kan lära sig mer, man kan agera och man kan också lära sig hur man tipsar om man får syn på någonting sånt här själv. Och sen har organisationer som gör grejer som att de sprider bilder från såna här övergreppsfilmer, alltså bakgrundsbilder, där de är så här, vi vill ta reda på vem den här förövaren är. Det sitter en ljusblå teddybjörn i bakgrunden, här är bilden på den. Är det någon i hela Europa som har sett det här i en leksaksaffär och vet det? För då kan vi smalna ner vår sökning efter gärningsmannen. Och i sådana fall är det ju en fantastisk möjlighet att mobilisera potentiellt miljoner Facebook-användare. Och det har varit fall då det folk har sagt, men den där säljs ju på, nu hittar jag på ett exempel va, den där säljs ju på Coop-kedjan i södra Sverige. Bam, så har du helt plötsligt inte hela världen som spelfält, utan kanske sitter någon och förgriper sig på ett barn där. Och de kan kontakta polisen i södra Sverige och det kan faktiskt leda till att man får, fast gärningsmannen.
Jättebra. Ja. Du är ju väldigt stridbar. Det kan man ju se när man går in på internet också. Du får väldigt mycket ros. Och sen så får du av svenska nazister och fascister får du ju väldigt mycket ris. Men å andra sidan så säger det att du gör någonting väldigt bra.
Ja.
Men du är också engagerad i Republikanska föreningen.
Ja.
Och du skrev en artikel här som i en tidning som står, låt den nya prinsessan bli den sista. Varför är det så viktigt?
Ja, Alltså, jag får ju nästan citera Vilhelm Moberg här. Som jag hoppas att intervjua Jens Liljestrand, för jag sätter han är på gång med en ny biografi över Vilhelm Moberg. Och han menar ju att en statsöverhuvud ska tillsättas med lag, inte med samlag. Och jag tycker att som demokrat så är det precis så enkelt. Vi kan inte ha en demokrati å ena sidan och sen en slags konstig form där en otrolig elitfamilj bor i slott och får diplomatisk immunitet och tusentals spaltkilometer varje år beroende på vem de ligger med och vilka liksom de är genetiskt släkt med. Det är inte värdigt en demokrati. Så jag tycker att monarkin är helt bizarr och ska bort.
Mm. Hur mycket tid lägger du på det här?
Inte så mycket. Nej. Ska jag säga. Men eftersom det finns så pass få engagerade republikaner så räcker det ju med att man skriver en debattartikel då och då. Mm. Man gör ett sånt uttalande, man har på sig en sån knapp eller en sån t-shirt, återtwittrar det de gör för att det ska få väldigt stor spridning. För att tidens gång är lite så här att man är väldigt okritisk. Som journalist kan jag må jättedåligt när jag ser hur andra seriösa journalister skriver om vilka klänningar de har haft på sig. Mm. Det är inte värdigt heller den svenska pressen, tycker jag. Skriv istället hur mycket kostar de här klänningarna. Mm. I många fall så kan det kosta tiotusentals kronor för en klänning.
Och du säger, menar, det är ju ändå skattebetalarnas pengar.
Ja visst, men vi vill se, vad lägger de på det? Hur mycket, finns det någon sponsring? Vad får vi ut av det här? Alltså det finns oändliga möjligheter för granskande journalistik som man försitter varje gång. Mm. Man bara skriver de här mjäktexterna om att någon hade på sig en rosa klänning på ett dop. Mm. Alltså de är makthavare. Mm. De är så kallade influencers. De påverkar och de har enorma privilegier. Mm. Så man kan inte hela tiden komma dragandes med de här, ja men de har inte formell makt. Men så ser inte samhället ut idag. Alltså, sitter du på ett stort mängd slott och liksom möter statschefer och skickas iväg för att göra olika förhandlingsdeals över hela världen, klart som tusen att du har makt. Du och jag kommer aldrig komma i närheten av den makt som de har, enbart av att ha fötts. Mm. Och det är inte rätt. Så är det, jag är meritokrat.
Du, om vi sammanfattar, eller när jag tänker så här, när jag lyssnar på dig och läser massvis med artiklar och sådär, så ser jag att du har ju ett enormt engagemang. Det är mot högerextremism, nazism, fascism, rasism, för tolerans. Du jobbar mot svenska monarkin, för republik. Du skriver böcker och du har givit massvis med debattartiklar. Mm. Alltså vad är, jag brukar söka efter det, vad som är en människas inre drivkraft. Mm.
Det är så enkelt som att jag vill förändra världen till det bättre. Jag har själv försökt sålla ner, för ibland får man liknande frågor och har försökt krumbukta mig. Men är det inte bara så enkelt? Jag är idealist. Jag vill inte lägga min tid som skrivande människa på just den typen av fjäskartiklar för hovet eller liknande. Jag vill hela tiden göra saker som förändrar. Och nu ska du få en exclusive här.
Ja, det ska jag.
Ja, det är att jag precis de här veckorna har börjat jobba faktiskt på en ny granskande reportagebok. Återigen där jag känner att nej, det här räcker inte att göra någon reportageserie, det räcker inte att skriva debattartiklar eller artiklar. Här är någonting som är så fel i samhället, så att det här måste dokumenteras, och inte minst för eftervärlden. För den fördelen har trots allt facklitteraturen fortfarande. Så att nästa boken blir ingen thriller eller deckare. Rebecca Born får sitta,
hon får vänta lite.
Ja, hon får vänta lite. Vi säger inte, hon kanske dör i slutet av boken, ingen vet. Men var hon än befinner sig så får hon ta en liten paus.
Tack Elisa för att du kom till Utvika böcker.
Stort tack för att jag fick vara med.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.